Ögonprofessor Fatima Pedrosa Dommelöv om ögat.
Fatima, skulle du kunna berätta om ögat, hur det är uppbyggt och kanske lite grann var de sitter, de här olika sjukdomarna? Vi har ju pratat om ganska många nu.
Ja. Vi brukar bara tänka på ögat som själva ögat, men kanske är viktigt att tänka att ögat finns i ögonhålan och att vi har ögonlock före. Och ögonlocken är jätteviktiga för att skydda och för att sprida tårvätskan. Och så är det viktigt att veta att ögats yta måste ju vara blöt, fuktig hela tiden, så tårarna behövs, och de här blinkningar som vi nästan inte tänker på, eller om man är väldigt kär så kan man tycka att någons ögon tindrar och att de blinkar mer och sådana saker, men annars tänker vi inte på det. Det är viktigt. Om vi tittar oss i spegel, vad vi ser, eller om vi tittar på en annan persons ögon, det första vi ser är ögonvita, eller det första vet jag inte, men vi ser ögonvita och så ser vi som en skiva med regnbågen. Mm. Det som är ögonvita, det är senhinna. Men den är faktiskt täckt av en annan genomsinlig hinna som heter bindehinna, konjunktiva. Och bindehinna är den som är väldigt kärlrik, och det vi får konjunktiviter, alltså ögoninflammation. Så om vi är förkylda eller om vi har sovit dåligt och har lite röda ögon, är i den här bindehinna som täcker senhinna.
Mm. När man blir så där spräcklig då, i man ser som blodkärlen i ögat, vad har hänt då?
Det är i den här bindehinnan, och det är förkylningar och det är att man inte har sovit. Då ser vi dem oftast. Sen kan de här blodkärl synas som nästan som en krans runt där regnbågshinnan börjar. Och då är betyder att det är inflammation längre in i ögat som är liksom mer allvarlig. Och då sitter den inflammationen på själva regnbågshinnan, det vi kallar för en irit eller en uveit. Eller så sitter problemet i hornhinna. Och hornhinna, det är som en glas, som en urglas som finns framför regnbågshinna. Så det är det första vi har när vi tittar i spegel. Det är det här, det täcker regnbågshinna. Den är kupad och den bryter ljuset ganska mycket. Mm. Och regnbågshinna, den kan vara olika färger. Blå, brun, det är det vanligast. Jag tycker det är jätteroligt att säga att i grunden är vi alla blåögda. Sen kan man ha mer eller mindre pigment som täcker den blåa. Så jag har bruna ögon, det vill säga att de är i grunden blå och sen är det mycket pigment på det. Den här regnbågshinna har en ganska rolig funktion, för i mitten av den har vi som en svart cirkel, och det är pupillen. Och det är genom pupillen som ljuset kommer in i ögon. Så vad regnbågshinna gör, det är att den reglerar storleken på pupillen. Nu har ingen sådana där kameror, men förr i tiden så kunde man reglera expositionen eller hur mycket ljuset man släppte in till själva filmen. Och filmen i det här är då som tapeten som finns inuti öga, som är själva näthinna. Finns liksom som på vägarna i resten av det här klotet. Den finns inuti ögat bakåt och den täcker. Så ljuset går först genom hornhinna och sen passerar pupillen och sen kommer den till näthinna. På vägen dit passerar den även något som heter glaskroppen, som är som tjock genomsinlig snor som finns i ögat. Och det kommer då ljuset genom och så kommer ljuset på näthinna. Och det är på näthinna som fotoreceptorerna finns som uppfattar ljuset. Och det finns i det här gula fläcken är ett speciellt område av näthinna där fotoreceptorerna är jättepackad och där har vi bäst upplösning. Mm. Och sen från näthinnan går ju cellerna som bildar synnerven som går till hjärnan och liksom förmedlar att ögat har sett. Och så vet vi vad den har sett. Bakom regnbågshinnan, det finns ju linsen. Den hoppade jag över helt sonika, jag ber om ursäkt. Så bakom regnbågshinnan, då sitter linsen. Och sen kommer den där glaskroppen och näthinnan. Och linsen är jättespännande för den har bildats som mest av ögat under fostertiden. Men de cellerna som bygger linsen, de är alla kvar och det läggs på nya lager. Så en ung persons lins är mycket tunnare och genomsinlig, medan en äldre persons lins är tjockare. Och i och med att de cellerna är så gamla, de som finns i mitten, då blir det grumlingar, det vi kallar för gråstarr. Så gråstarr är en vanlig del av åldran. Det är som att få rinkor och vita hårstrå. Utan vi alla får gråstarr bara vi lever tillräckligt länge. Men eftersom linsen är så viktig för den också bryter ljuset. Och ljuset måste passera genom den. Liksom då om man har tillräckligt mycket gråstarr då ser man suddigt. Och dåligt, och det är då den vanligaste operationen som görs i västvärlden, i rika länder är det. Och då tar man bort den där suddiga linsen med grumlingen och man sätter in en ny klar silikonlins. Då ser man bra, då är man botad. Mm.
När man har problem med synnerven, vad är det man har för sjukdomar då?
Ja, då är till exempel opticus neurit hos de yngre personerna, till exempel vid MS, att man kan få en inflammation i synnerven och då tappar man synen på det där ögat. Man ser jättedåligt med ögon under några veckor, sen kommer synen tillbaka. Men man tappar också färgseende, alltså för det ögat blir allting mörkare eller ljusare grå. Man tappar rött och så vidare. Och det kommer inte tillbaka. Så synen kommer tillbaka. Man får det mesta av det efter kanske 6-8 veckor. Men inte färgerna. Mm. Hos de äldre personer då är det vanligast att man får som problem i sin nerven. Det som en liten infarkt. Alltså liten propp eller lite inflammation. Och då gör det att synen försvinner i en del av synfältet. Oftast ner till eller upp till att det blir liksom en fläck där man inte ser. Och det är ganska större när man tappar körkort till exempel. För körkortet krävs det att man har full synfält. Ja. Man kan prata om ajon, en inflammation, eller bara synnervsinfarkt. Infarkt i synnerv. Mm. Det är viktigt där. Om det är en äldre person, kanske man pratar om någon som är mer än 65-70 år. Och den där personen har gått och blivit sjuk gradvis, tappat kraften, liksom gått sig ner, tappat vikten, har lite svårt att tugga och har kanske lite öm skalp. Ibland kan de inte resa armarna högt upp så mycket. Det är en grundsjukdom som heter en temporalis arterit, alltså en inflammation i en blodkärl, i blodkärlen här i huvudet. Och temporalis arterit kan ge sig till känna just med en inflammation i synnerven. Mm. Och temporalis arterit, man ska inte bara tänka, men jag är gammal, jag håller bara på att bli svag. Och man får acceptera det, för det finns behandling för det. Och, oftast med kortison och så vidare. Och man kan undvika att den här inflammationen kommer till ögat om man förstår tidigt vad det är. Och förstår man bara vad det är när ögat har drabbats, då är det viktigt att behandla innan det andra ögat också drabbas. sjukdomar som kan drabba näthinnan. Det du menar är det som kallas för en näthinnavlossning. Om man tänker på ett rum med vacker tapet och så blir det som en blåsa i den där tapeten och det lossnar mer och mer. Det är precis samma sak kan hända med näthinnan. Av olika anledningar, till exempel de personer som är närsynta, myoper, har ett stort öga. De har en näthinna som är lite mer skör och det kan det hända. Och vad man märker där är att det blir en fläck och liksom det vi kallar för gardinfenomen, att det blir större och större området som synen försvinner för det ögat. Och man kanske inte märker det från början för man tittar med båda ögon samtidigt och ja, man ser hela bilden framför sig. Men om man tittar med ett öga i taget, då märker man att hallå, det har blivit en fläck. Kommer uppifrån eller nerifrån. Och den andra symptom som går ihop med det, det är att man ser starka ljus i ögat. Det man kallar för flashes eller för ljusfenomen. Och man förstår att det en stor stark ljus som kom in i ögat och det var ingen bil som gick förbi eller någon som tände en lampa. Alltså det hände inuti ögat. Och näthinnan kan bara förmedla att den liksom ser ljuset. Som till exempel det är en dragning inuti ögat så att det dras i näthinnan. Då uttalar det sig som de här ljusfenomen. Så om man får ljus, blixtrar, ljusfenomen och skugga, då ska man söka vård ganska på direkt. Inte mitt i natten behövs inte, men direkt på morgonen det på. För man vill ju upptäcka det så tidigt som möjligt. Är det bara lite grann kan det gå att behandla bara med laser. Är det mer så måste man liksom sätta tillbaka det på plats. Men det viktiga är att man upptäcker det innan själva gula fläcken är lossnat. För om gula fläcken lossnar, man kan få tillbaka allting på plats, men synen blir inte återställd helt. Det blir mycket sämre syn än vad man oftast hade innan. Mm. Det är näthinnavlossning. Den andra stor grupp av sjukdomar som finns på näthinnan, det är två. En är död med diabetes. Att man kan få små blödningar, små svullnad och så vidare. Och sen så att man ska ha kontroll över sin diabetes, det är det viktigaste. Och att man går på screening på de där regelbundna, att man är kallad. Det ska man gå så att om man har förändring att man tar itu med det. En annan stor grupp av sjukdomar i gula fläcken är det här, eller i näthinnan, det är de här som har med gula fläcken att göra. Åldersförändringar i gula fläcken, det man kallar för AMD, age-related macular degeneration. Och det drabbar jättemånga människor. Och de här åldersförändringarna i gula fläcken är av två sorts. Antingen är de torra, som är liksom de flesta, kanske 80-85% av de som drabbas har den formen. Det är lite snällare, man blir inte blind av det, men man tycker att det är lite svårt att se det man vill se. För det blir det jag liksom försöker förklara, att om vi har bäst upplösning där på gula fläcken, så när det är problem med gula fläcken, då ser man inte den grejen man skulle vilja se. Det är som en fläck där. Men tyvärr finns ingen behandling för den här torra. Än så länge jättemycket forskning och jag tror att man kommer att hitta sätt att förebygga det. Sen den andra gruppen som är kanske 15% av de som drabbas av åldersförändring i gula fläcken, de får det man kallar för våt form. Och den är mycket elakare. Och den upptäcker man för att man ser krokiga linjer. Ganska typiskt är att man beskriver att flaggstången är krokig eller att staketen är vågig. Och vad som sker det är att det blir en svullnad under gula fläcken. Men för den här våta formen har det tillkommit behandling. Så man kan få sprutor i ögat där man injicerar läkemedel i ögat som hjälper den där svullnad att gå tillbaka. Och det är så fantastiska resultat att man minskar på svullnad så att man kan inte bara förebygga att det blir värre utan man kan återställa en del av vad som var. Och tittar man på andel patienter som blev grav synskadad och behövde hjälp av syncentralen förr i tiden och nu på grund av det här det har nästan halverats. Så det är jättestor skillnad. Å andra sidan så är det en stor patientgrupp som måste få regelbundna sprutor för att den där läkemedelseffekt försvinner. Och man måste anpassa, hålla koll och sen bedöma när man ska spruta igen. Mm.
Kan man också få inflammationer i ögat av denna sprutning?
Så att... Inflammation är inte så typiskt, men man skulle teoretiskt kunna få en infektion. Infektion i ögat, det som kallas för en endoftalmit. Och det är en jättefruktad komplikation för ögat liksom kan gå nästan i stort sett förlorat. Men det är ytterst sällan. Alla operationer i ögon, till och med en gråstarrsoperation, har den risk. Men det är inte bara sprutor, utan alla operationer, det man är inuti i ögat, det händer ytterst sällan. Man brukar säga 1 på 6 000. Men jag blir ingen glad om jag är den som får den av 5999 klarat sig. Eller för den som drabbar sig verkligen en stor sak. Men det är tack och lov ytterst sällan. Verkligen sällan. Och det man har att vinna på att ta den där sprut är så mycket mer. Det är så mycket större. Så det är värt att ta den risken. Mm, verkligen. Den sista gruppen av sjukdomar. Stor grupp av sjukdomar som vi har i näthinne är gendefekter som gör att fotoreceptorerna eller andra celler i näthinne blir sjuka och att man tappar synen. Retinitis pigmentosa är den gruppnamn på de här och oftast blir det som en kikare synfält att det är först cellerna långt ut i periferi av synfälten som tappar sin funktion och man har mindre och mindre att se med så att till slut har man bara gula fläcken. Men det finns former som är tvärtom. Och här i norra Sverige har man till exempel botniadystrofi. Det är kanske några av dina lyssnare som har hört talas om det eller som känner någon som har det. Mm. Man pratade om att det var en del att man gift sig med släkt längst Älvdalarna och så förstärkt man att man hade liksom lite benägenhet för defekt tills man fick defekten. Mm. Det som är förhoppningsgivande är att det finns långa forskning, långgångar för att sätta in behandlingar där man kan spruta i ögat liksom den där defekta genen och rätta till defekten. Så det kommer, det är på gång, det är så nära. Mm.